Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
What is the source?
One, two, three, set it!
Välkommen tillbaka till Driftspodden, Rickard Johansson.
Ja, men tack så mycket, Christer.
Ja, Rickard, det är ungefär ett år sedan vi satt och snackade senast. Och du är ju känd för de allra flesta som lyssnar på den här podden. Men jag kan väl kort presentera dig i alla fall som säkerhetsnörd. En av dem i det här landet som är mest intresserad och mest påläst om bilsportsäkerhet och som gärna delar med sig i allehanda forum om sådana frågor.
Ja, jag kan nog leva med den förklaringen.
Ja,
faktiskt.
Det låter bra. Du har ju också fram till nu suttit i driftingutskottet, men inte nu längre.
Ja, nej, jag har ju suttit adjungerad för säkerhetsfrågor då, men... Mm. Men man har varit att byta ut hela utskottet nu, så att vi får se vad som händer.
Mm. Vi hoppas väl att även fortsättningsvis kommer att vara ett visst fokus i alla fall på säkerhetsfrågor. Så att man fortsätter det här arbetet som har påbörjats.
Ja, för min del, jag kommer ju fortsatt ha mina uppdrag, mitt engagemang emot Mantorp Park och Gatubil och STC. Då. Så det är ju liksom orubbat, där kommer jag ju vara kvar och jag kommer ju finnas greppbar för de som vill prata säkerhet och så. Sen får man ju se, just nu är det ju, det händer mycket i sporten, ja, det är mycket kring elbilar, det är många aktörer, både racing och rallycross, som tittar på det nu, och där får vi se vart man väljer att lägga sin tid. Det är ju så, jag lägger ju mycket tid väldigt mycket på många olika saker. Och driftingutskottet har ju varit en viss del av tiden, men nu får man ju se, nu har man ju den tiden att spela på. Så får man se vad som är spännande projekt. Jag har ju aldrig låst fast min sportgren. Sen absolut tycker jag ju driftingen är väldigt intressant och rolig. Men jag började ju en gång i tiden i dragracing och har ju vandrat via racing och rally.
Det står STCC på tröjan du sitter i just nu här.
Ja, jo, men så är det. STCC är ju en av dem vi rådger och jobbar mycket åt. Alltså det är faktiskt, det är intressant att mixa. Det är där man tar med lärdomarna mellan sportgrenarna.
Och för öppenhetens skull så ska vi ju säga det att du är ju ägare till Extreme Rescue som levererar säkerhet på motortävlingar runt om i landet.
Absolut, jag står ju på flera ben, så att ja, det är jätteroligt. Det är ju min lilla testbänk. Folk tänker ju inte på det, men alla har ju sitt testlabb. Och mitt testlabb, det är ju mina räddningsbilar och hur vi jobbar ute på banorna. Det är då jag får testa grejerna. Och
i praktiken.
Ja, och det är skitroligt. Det är ju så vi lär oss. Räddning är svår att lära sig om man inte är ute och gör det hela dagarna egentligen.
Precis. Nu när vi sitter här och spelar in så är du ganska nyligen hemkommen ifrån en stor konferens. En bilsportkonferens utanför Stockholm.
Ja, vi var ju på Friends Hotel, heter det väl. Vid Friends Arena där. Så att det var ju Svensk Bilsport som hade sin årliga bilsportkonferens då, där i princip samtliga sportgrenar träffas. Det är väl vissa sportgrenar som är så små så att de inte deltar där. Men det är lite gemensamma föreläsningar och sen handlar det om sportgrenspecifika konferenser. Och för mig är det där grymt, för jag kan ju röra mig lite mellan lokalerna. Så jag har ju lite svårt att sitta stilla för länge inne i en del, utan jag rör mig gärna mellan sportgrenarna och kommittéer och sånt. Och det finns alltid små guldkorn man kan plocka med sig.
Kul, och där är det både folk från förbundet och det är ideella utifrån föreningarna och det är allt möjligt.
Ja, det är väl dels utskott, kommittéer, förbundsstyrelsen är där. Det är ju SGA, då sportgrensansvariga för respektive distrikt och respektive sportgren. Deltar nog de flesta faktiskt. Men sen är det ju folk som anmäler både från klubbar och andra infallsvinklar. Så det är ju mixen som gör det otroligt intressant.
Mm. Ja, någonting speciellt som du tar med dig därifrån som fastnade den här gången?
Nej, men jag tror, jag kan väl inte sticka under stolen med att jag ibland har varit lite lätt kritisk till hur man har bedrivit främst lite säkerhetsarbete inom svensk bilsport. Men där måste jag säga att wow, det börjar gå åt rätt håll. Jag hade möjlighet att träffa några av de nya i förbundsstyrelsen och vilken energi, vilka människor, vilken drivkraft. Jag måste liksom berömma. Jag hade ett intressant samtal med Lars Dugemo till exempel, vilket energiknippe, det går inte att säga någonting annat. Så det tycker jag känns riktigt bra, mer fokus på sporten, kändes det som, mer driv framåt. Så att, nej, men jag tror vi är på rätt väg. Det har varit lite kämpigt, lite stormigt, lite blåsigt, men nu tror jag tror att vinden har mojnat lite, men vi har fortfarande driv framåt och det känns skönt.
Ja, vi hade ju en intervju med Anna Nordqvist här om veckan. Jag vet inte om du har lyssnat på den.
Jo, det har jag gjort.
Där hon ju beskriver lite grann av det här arbetet, att det är lite lugnare nu som sagt, och det här lite större öppenhet och sådär. Och det här med säkerhet och öppenhet är väl två frågor som har behövt förbättras inom förbundet.
Ja, men definitivt. Det handlar ju om, jag brukar alltid säga att säkerhet är en rörelse. Dels i en rörelse att det är någonting som alltid utvecklas framåt, och sen en rörelse som i folkrörelsen att vi måste ha med oss människor. Har vi inte med oss alla på det här tåget så är det svårt att göra det säkrare och bättre. För säkerhet handlar inte bara om ett nackskydd, eller det handlar inte bara om burstoppning eller hur vi bygger bilarna. Det handlar liksom om hur vi ser på den sporten vi faktiskt bedriver. Mm. Ser vi med den på säkra ögon så kommer vi att kunna göra... Vi kommer kunna göra jättebra saker med relativt små resurser, både ekonomiskt och energimässigt.
Mm. Ja, men det låter ju verkligen lovande, tycker jag. Och som sagt, de här nya i förbundsstyrelsen verkar ju ha kommit in med god energi och börjar väl få en del uträttat av de saker som har varit påbörjade ett tag.
Ja, de har ju suttit relativt kort tid, så att jag tycker liksom det drivet efter den tiden är väl bra. Jag tror ändå att det är bra att man tar in även folk som har lite externt perspektiv, samtidigt ändå har hyfsat koll på sporten och därför. Jag tror mixen behövs. Jag tror ibland man behöver nytt blod in i leden. För ibland blir vi nog väldigt inkörda i våra spår och så står vi där och stampar. Och då kan det ju, det märker man ju själv om man sitter på ett möte. Får man in en individ med en helt annan synpunkt så kan det ju få en själv att börja kanske... tänka lite annorlunda. Och det tycker jag verkligen. Det kändes som att hela konferensen har ryckts upp. Och den kändes fräschare. Och den kändes mer på den här sidan av millennieskiftet än vad den känns tidigare. Så det var faktiskt riktigt trevligt.
Mm. Kul att höra, tycker jag. Fokuset för det här avsnittet har vi tänkt ska vara elbilar och övergången till eldrift inom motorsporten, som ju är någonting som är på alla släppar. Vi hade ju två intervjuer med den förre ordföranden i Bilsportförbundet som pratade om en hel del om det här. Anna Nordqvist nämnde det i sin intervju. Det är helt tydligt att vi jobbar mot att motorsporten i princip kommer att bli helt och hållet eldriven, och som det låter inom ganska kort. Tycker du att en någorlunda rättvisande bild?
Ja, alltså jag tror idén är väl någonstans att det ska finnas en fossilfri klass 2025 och det ska finnas en eldriven klass 2030, tror jag är vad Svensk Bilsport har sagt. Och det är nog... i respektive gren, och det är nog fullt rimligt. Vi har ju idag, tar vi dragracingen, där har vi redan idag fossilfritt. Vi har ju klasser som kör på alkoholbaserat helt och hållet. Vi ser ju hur alkoholen har ju vunnit, E85 har ju vunnit sitt utrymme i rallycrossen, där vi dessutom har el. Vi ser ju även nyttan av det i många andra klasser. Så att, ja, men jag tror definitivt att resan kommer att gå dit. Sen är frågan om vi kan landa i alla sportgrenar. Det är ändå en diametral teknikförändring vi gör. Vi ändrar ju liksom det är ju inte bara att vi byter drivmedel, vi byter ju liksom framdrivningsteknik. Det är liksom en väldigt stor skillnad jämfört med vad vi har gjort förut. Team som har haft duktiga killar som har kunnat skruva insprutning och förgasare, de behöver helt plötsligt ha faktiskt med sig nästan elektroingenjörer för att klara av bilarna. Så att tekniken kommer ju att rinna neråt i leden, så är det. Sen, jag vet, det lyfter sig här innan man säger, men tänkte när vi får el i folkrace, men ja, det känns som att det är väldigt många år bort med tanke på att man fortfarande kör med bubblor och Saab 99 i folkrace, så tror jag att vi kommer nog att se ett bra tag innan vi är där.
Ja, och med all rätt, eftersom du ska vara en folkklass, så kommer du att hamna där sist naturligtvis.
Ja, men så är det liksom, och så vi får se, men det är intressant, vi måste förbereda oss på det. Det är där mycket av pengarna ligger om man tittar inom elitskiktet för att ha möjlighet. För att många tänker inte på det, men helt plötsligt så öppnar det upp nya ytor för sponsorer. Man kan ha ett elbolag som sponsor, man kan ha en teknikbolag, ingenjörsbyrå, du kan ha sådana här tankesmedier, utvecklingsbyråer, du kan ha olika projekt med dig in som sponsor. Det finns ju mycket mer pengar att hämta. Och prata med några team på elitnivå racing, och de säger ju där liksom att det har ju öppnats en helt ny dörr för nya sponsorer.
Mm.
För tittar vi vart som racingen var för, 10-15 år sedan, när vi hade liksom Posten och Olsberg och alla de här var inne och sponsrade STCC. Alltså, vi ser inte de företagen nu, för de har andra policies för vad man ska sponsra. Det ska vara, man ska sponsra ungdom, man ska sponsra socialt. Man sätter inte längre klibban kanske på en tävlingsbil.
Mm.
För att på något sätt har deras idé om sponsring förändrats.
Mm.
Man sponsrar kanske istället Friends eller den typen av organisation. Men tittar man hur det ser ut nu, så kanske det fortfarande, så nu har vi öppningen att få in de här techbolagen.
Mm.
Och de är ju både nationella och internationella, har ju väldigt mycket pengar oftast att lägga på sånt här och vill ju ligga framkant. Så att jag tror det finns både liksom bägge sidorna av myntet här.
Mm. Ja, lite av möjligheterna med att gå över till fossildrift och specifikt eldrift då. Men naturligtvis, eftersom du är här, så ska vi även titta lite grann på risker och utmaningar med det här. Och jag vet ju att du bland annat genom ICMS, där du är med, har läst på en hel del och även hållit lite föreläsningar kring just räddning när vi har eldrift.
Ja, jag gjorde det på förra årets kongress, och det var väl lite så här, de var väl lite nervösa, hur ska vi prata inför det här? Nu ska vi veta att nu har vi liksom representanter för IndyCar och FIA och NASCAR och liksom australiska toppserierna och brittiska toppserierna och så vidare där. Men ändå var man nog lite, hur ska det här vara? Men det gick ju bra, det var en jättebra diskussion. Det slutade ju med, vi hade sån här happy hours efter konferensen när man satt och pratade någon timme. Och i och med att vi inte kunde köra den fysiskt då. Och det pratades bara el. El. Jag fick inte logga ut. Det var bara att sitta kvar och svara på frågor om el. Och sen märker man att vi har kört lite så här kaféer och sånt och kanske fortsatt den där diskussionen lite. Men det är liksom fascinerande i år. Så man får ju skicka in då om man har förslag på föreläsningar. Och så har man en curriculumkommitté som tittar igenom det här, och där sitter ingenjörer och läkare och lite brandmän. Och så som sitter och är väldigt duktig på att titta om det finns evidens, finns det forskning och sånt som stödjer det här. Och normalt sett kanske man får in förslag på 3-4 föreläsningar per ämne. Och vi fick in 50 stycken för att föreläsa om el i år. Men det intressanta var att 48 av dem kunde de direkt rata, för de hade ingen evidens bakom. Så det fanns väldigt tydliga kopplingar till exempel till ett visst märke eller en batteritillverkare eller sådär då. Så att det kunde man rensa bort direkt. Men nu har vi fortfarande, jag tror till slut tog man upp ett tillämne, så det är 3 ämnen. Bland annat har vi Scott Elkin som är tävlingsledare för Extreme E och Formel E, som kommer att prata lite om hur de har löst och så. Så att, nej, men det är ett otroligt aktuellt och intressant ämne.
Den sportgren som enligt min bild av det är först ut är väl rallycrossen, som väl kommer att gå över ganska snart.
Jag skulle nog säga att där har vi nog fel. För F1 var ju först. De började ju med en hybridlösning för mer än 10 år sedan med Curs.
Mm.
Men vi tänker inte på det. Nej, på det sättet. Faktiskt. Men tittar vi alltså, om vi tittar hel el, så är det ju, man kan säga rallycross som har legat först. Och sen Formel E får vi inte glömma bort.
Nej.
Har ju funnits där också. Men rallycrossen går väl igenom rätt så hårt i leden. De har ju både RX1E och RX2E som är igång och kör.
Mm.
Så där.
Så vi kommer alltså, det är redan under kommande säsong 2022 va? Som man...
Ja, de har ju redan kört lite kombinerade klasser, så de har ju redan varit ute med många av de bilarna redan 2021 här.
Mm. Men så att vi kommer alltså att ha tävlingar med renodlad elklass i Sverige redan kommande säsong?
Ja, det kommer vara.
Ja, rak och enkel fråga, är vi beredda på det?
Ja, jag ska ge ett rakt och enkelt svar, ja. Nej, men så är det faktiskt lite. Vi är väl beredd på vissa saker, men jag upplever väl att vi inte riktigt har... Vi har väl inte knutit ihop säcken. Vi kan vissa av delarna, men vi har inte skapat en helhet.
Ja.
Det är väl det som är lite av problemet. Och jag hade en intressant diskussion med Dino Altman, som är ordförande i FIAs medicinska kommitté. Pratade man här i onsdags och... Han var rätt så hård. Vi har ju under rätt lång tid sagt det att FIA har ju haft mycket kunskap. Men till exempel för Formel E och Extrem E och ETCR och allt det här, så har man ju anlitat företag, till exempel som MDD. Ett företag som har drivit sjukvård och då också lite räddning kring de här bilarna och deras arrangemang.
Mm.
Och det innebär att de har suttit med kunskapen.
Ja.
De har suttit med ensamrätt och inte delat med sig av kunskapen. Och det här har inneburit att vi har väl kört Formel E, tror jag, i 6 år nu. Och det har fortfarande inte kommit ut något litet så här pamflett ens, eller ett litet dokument där det står så här, jobbar ni med elbil? Utan man låser kunskapen. Och det sa Dino faktiskt, att då har de kommit fram till att det inte är bra. För det innebär att kunskapen kommer inte ner i leden.
Mm.
Jag tror jag beskrev det förra gången att FIAs idé om säkerhet är lite som det här stora tornet av champagneglas på den här festen, och så fyller man första översta glaset och så rinner det ner och fyller alla andra glas eftersom. Och det är liksom FIAs idé på hur man ska föra ut kunskap. Problemet är bara att när man då under första glaset ställer en stor glasbricka så att det inte kan rinna ner de andra glasen, ja, då har vi ett problem.
Mm.
Och det är precis det som har hänt här, och där sa de att vi måste börja äga kunskapen och dela med oss av kunskapen. Och jag tror första steget till det skedde väl nu i helgen, hade man ju genomgång för nya VRC-bilarna i Holland hos Hormatro där. Så hade man bjudit in alla arrangörer av VRC inför 2022, i och med att de kliver in med en hybridlösning i VRC 1 då.
Mm.
Och det är väl, tror jag, den första steget. Däremot har FIA varit väldigt tydlig med att i alla fall de närmaste 5 åren så kommer man inte att lägga något fokus på nationell bilsport vad det gäller el. Utan man kommer att fokusera på de internationella klasserna. Okay. Att ta fram reglementen och rutiner, för att man har inte tillräckligt med resurser att vara nere på nationell nivå. Det hade jag nog kunnat svara på innan de sa det också. Men nu har de officiellt gått ut och sagt det. Och det innebär ju att från att kanske förbunden har suttit lite och suttit och vänta och sagt att ja, men nu kommer snart den här lilla luntan eller permen från FIA.
Mm.
Eller inloggningen till den där plattformen. Nu har man ju fått det svart och vitt och fått i knäna att nej, vi måste ta fram de här rutinerna själv. Det finns säkert någonting vi kan få tjuvkolla på, men vi måste ändå ta fram rutinerna själv. Och nu kommer väl till exempel när de kör Hurry-Yes, ja, men då kommer det ju att komma lite folk från FIA och de kommer väl att få lite riktlinjer och så. Men det kanske inte där var största problemet. Det största problemet är ju när den här väljer att köra den här bilen i uppvisning 2 veckor innan, eller när man vill testa de här bilarna 2 veckor efter Hurry-Yes.
Mm.
Och att vi kör dem på svenska banor när våra franska vänner har åkt hem.
Mm.
Det är då jag tror vi har de stora problemen kring det. Och där behöver vi skapa oss mer kunskap. Och det var väl precis där vi pratade om i helgen, att mycket av det jag var nere och föreläste om var just det här att prata med och så många som möjligt och ge alla ungefär en likadan baseline i kunskap.
Mm.
Så att vi har någonting att utgå ifrån.
Ja.
För det har jag upptäckt ofta med säkerhet att vi i Sverige är ju rätt så säkra. Vi tror ju liksom att vi är helt säkra på att polisen ska stanna oss och kolla om vi har en CE-märkt cykelhjälm eller inte.
Mm.
Jag har aldrig hört polisen stanna någon och kolla om de har en CE-märkt cykelhjälm eller mopedhjälm. Men ändå är det ju någonting vi tror.
Mm.
För vi är ett väldigt säkert folk. Vi tar på oss bälten, vi har på oss hjälm. Vi springer inte bara ut över vägen. Vi försöker i alla fall hålla bilen i tyfsat skick. Liksom, och vi har våra besiktningssystem och allting. Och det gör att vi tror nog att vi är väldigt säkra. Och när vi kommer in i bilsporten så tror vi att vi har relativt bra koll på säkerheten. Och det gör att vi ställer oss inte de här dumma frågorna alltid. Och det är där jag upplever lite med elen. Att man ställer sig inte de här triviala dumma frågorna. Och så tänker man, nej men det kan inte vara så svårt. Och det finns utmaningar, fick jag lära mig här igen. Det heter inte problem uppenbarligen.
Mm.
Så att det finns utmaningar. Men det finns också lösningar på hur vi ska jobba med det. Och vi behöver knyta ihop säcken. Så för att ha gett ett väldigt långt svar på en fråga så säger jag ja på det helt enkelt.
Mm. Men om vi då tar det jaet vidare. Hur ser du på möjligheterna vi har att omvandla det till ett ja då?
Ja men de förutsättningarna finns ju. Men vi måste ju ta fram rutiner. För det handlar ju om att vi ska ha... Ja, men någonstans, det finns ju en utredningsmetodik som heter människa, teknik och organisation. Och det är ju där vi måste fastställa kunskapen. Vi måste ju, individen måste ha kunskapen. Vi måste skapa rätt teknik för att hantera det. Och organisationen måste klara av det.
Mm.
Och det är väl där vi är att vi inte riktigt har benat och brytit ner det här. Nu tror jag ju under 2022. Ja, vi kommer att se VRC-bilarna uppe i Umeå. Vi kommer att se VRX-bilarna i Hörjes. Vi kommer nog även kanske se inslag av andra elbilserier till exempel modeller till exempel i racingen och så tror jag nog under lite uppvisningsformat och sånt.
Mm.
Inte för att säga för mycket men jag tror nog att vi har ju sett PVR 01 snurra runt precis. Och det kommer nog komma någonting mer som visas upp också.
Mm.
Jag kan tänka mig. Så vi är fortfarande kvar på en väldigt låg nivå. Så jag tror ändå att vi ligger något år bort innan vi ser det tydligare i en nationell serie eller så. Och så vi har ju lite tid på oss. Men vi har inte jättemycket tid på oss att skapa de här systemen då. Och kanske skapa plattformarna för att föra ut kunskapen. För även fast vi skriver ner allt det här så måste vi ändå få folk att ta till sig av det här.
Ja, för mig känns det ju som att det är ett gyllene tillfälle att... bära fram det nu, bära ut det nu. I och med att vi har så mycket snack om det, det är otroligt mycket snack om både VRC och VRX som sagt, så det är ju verkligen på tal, men vi har något år kvar innan vi blir drabbade av dem, man säger inom citattecken. Påbörja utbildningar och sånt där, känner du att det finns något driv från förbundets sida att göra det nu när vi har chansen?
Jag skulle nog vilja säga så här, och det tror jag vi märkte här igen, att det finns driv. Men det har nog varit så att det har varit lite svårt att bestämma vilken det är som ska trycka på startknappen. Att man gärna kanske har suttit och tittat lite på varandra. Och
alltså FIA och SPF tänker du då?
Jag tror dels FIA mot SPF i och med att man inte har vetat ska det komma någonting uppifrån. Men sen även kanske lite inom SPF att man sitter och väntar på varandra lite för att
sportgrenarna väl?
Ja, dels sportgrenar och sen även mot kommitté, även mot förbundsstyrelse och så vidare. Det är som jag har sagt, det har ju funnits en liten, ska vi säga, en liten diffus struktur kring säkerhet inom SPF som man nu sitter och jobbar på att kunna göra lite tydligare.
Ja, finns det någon som driver säkerhetsfrågan som sin hjärtefråga?
Nej, det skulle jag nog inte vilja säga. Men jag vet ju att Anna har väl gått ut med att det ska väl vara någon form av kanslitjänst på väg. Och det skulle väl vara ett bra led.
Som säkerhetskoordinator.
Ja, säkerhetsansvarig.
Säkerhetsansvarig.
Ja, jag kan tänka mig. Vi har ju Per Karlsson som är teknisk ansvarig. Och jag kan tänka mig att det blir någon motsvarande roll mot säkerhet.
Hur ser du på en sån tjänst?
Ja, men jag ser jättebra. Jag ser ju Pers arbete har ju varit kanonbra. Han sitter ju och ansvarar mycket för vagnböcker och för tekniska frågor. Och är ju den där vardagsbollplanket i tekniska kommittén. Och regbesiktare och så vidare. Jag tror den behöver finnas. Det behöver finnas den, därför att vi får ändå tänka på att SPF är en ideell rörelse.
Ja, absolut.
Och det innebär ju att ibland kan människor göra mer, ibland kan de göra mindre i sitt liv, och då kanske det innebär att saker inte sker i samma takt som man alltid skulle ha behövt skett. Och det som har varit lite problemet med säkerheten, och helst elbil nu, det är att många tänker ju inte på att elbilarna är lite som PC:n var för, inte jag, 10-15 år sedan. Att när man släppte en dator så var den redan obsolet, och var redan gammal. Då fanns det två generationers processorer i utveckling. Liksom.
Mm.
Och så är det med elbil nu, att den kunskap man gräver fram ena veckan är gammal nästa vecka.
Mm.
När jag skulle föreläsa i USA till exempel, så att ja, men bara någon vecka innan, då helt plötsligt kom Folkvagn ut och sa att nej, men vi kommer inte att tillverka någon mer racingbilar med förbränningsmotorer, punkt.
Mm.
Och det är liksom så här, jaha, ni hade sagt 2025, men nu var det helt plötsligt 2020.
Mm.
Ja, så blev det. Och det är väldigt mycket så att det är snabba kast. Vi ser vätgas eller vätecellsteknik som Toyota satt stenhårt på, och sen efter något år drog de bara ur pluggen. Nej, men det här var för dyr teknik, vi går tillbaka till batteri.
Mm.
Punkt. Och det innebär att vi måste ha örat mot rälsen. Vi måste höra liksom vad det är som händer. Och då måste vi nog ha sådana där tjänster där man till vardags kan så att säga hänga med i flödet.
Mm.
För kommittéfunktioner i all sin ära, men det finns vissa begränsningar i en kommitté och i en ideell funktion. Man kan inte lägga för mycket arbete på det.
Nej, jag förstår att det finns en begränsning, men samtidigt så är det otroligt viktigt att fånga upp sådana här nya grejer. Och jag tänker att jag kan jämföra lite grann med mitt yrke som ingenjör. Jag var på Scania under några år, och på ett sådant företag som Scania så jobbar man ju med ren kvalitetsförbättring så att säga på nuvarande modeller. Man kanske har en projektorganisation som jobbar med en facelift på den nuvarande modellen, och samtidigt så har man ju en annan projektgrupp som jobbar långt fram i tiden med en modell som kanske inte gemene man får se förrän om 10 år. Finns det, som du känner, något sånt tänk i när det gäller de här frågorna?
Nej, alltså jag tror problemet är att jag tror man inte riktigt har förstått hur bilindustrin fungerar idag. Vi ska ju ändå tänka till exempel att en av de största tillverkarna av elbilar är ju egentligen inte en elbilstillverkare, om man tittar som Tesla. Det är ju inte en bil, de kom ju inte från bilindustrin.
Nej.
Det var ju liksom bara ett techbolag som sa, nu gör vi en grej, och vände ju upp och ner på allting vad alla andra gjort. Vi ska inte ha butiker, utan vi ska sälja online. Vi kör ett eget laddningsnät, vi gör det här.
Mm.
Och det är lite det där som är problemet, att bilindustrin vet ju inte vart de är om 5 år.
Nej.
Alltså normalt sett har vi ju haft motorsporten som en bra testbänk. Men nu blir problemet att det kanske är svårt att ha motorsporten som en testbänk. För att det var väl en sak när man bestämde sig för att ja, men vi ska se över motorerna och göra de här förändringen på en vanlig förbränningsmotor. Då kunde man ju liksom få testa den i motorsporten eller bromssystem eller vad det nu var.
Ja, under något år.
Under något år.
Mm.
Men nu så kommer det ju, problemet kommer att bli att förut då låste vi reglementen för att vi skulle vara schysst mot de tävlande, och så tänkte vi det här går bra.
Mm.
Nu kommer vi att komma i ett läge där man i elitklasser, i proffsklasser, kanske kommer att behöva ändra sig diametralt år från år nästan.
Mm.
För att det är så stora teknikskiften.
För att hålla intresset uppe hos dem som sitter på tekniken och pengarna.
Ja, och då får vi fundera på vart ska vi söka pengarna. Vi ser ju mindre och mindre att faktiskt bilfabrikörerna är inne och sponsrar.
Mm.
Vi ser ju mer och mer hur kanske pengar istället kommer från techbolag eller så vidare, de här utvecklingsföretagen. Och de har ju ett större intresse att synas med liksom state of the art-teknik.
Mm.
Som kanske inte alltid biltillverkarna har. För dem, det blir svårare och svårare när man tittar på ny teknik att få in den i motorsporten.
Mm.
Och verkligen testa den under bra förhållanden. För risken är att det blir som F1 och det blir groteskt dyrt.
Mm.
Och det är väl det som är problemet, att F1 kostar absolut, och F1 får väl kosta. De har ju de pengarna. Men vi ser ju till exempel som ETCR då, som till skillnad från TCR i racingen, där en bil har gått upp från ungefär 2,5 miljoner till strax över 5 miljoner bara för att det är en elbil.
Mm.
Och helt plötsligt så är det ju samma budget att driva en bil som du förut drev två bilar på. Och ska du driva två bilar, ja, då har du liksom en investeringskostnad på över 10 miljoner.
Mm.
Och det är rätt så mycket på en nationell basis.
Ja, absolut.
Så det, men vi får se. Men jag tycker elbilar är jättespännande, för drifting skulle det vara grymt.
Mm.
Alltså, om vi tittar egentligen så kan vi se långlopp, nah, det kommer vi nog få det svårt.
Mm.
Vi kommer nog att få det svårt att köra rally med hel el de närmaste åren, beroende på vilka batteritekniker vi har.
Mm.
Men rallycross, sprintracingen och driftingen, det är ju tre sportgrenar som är väldigt intressant. Jag har dragracingen också för den delen. Och så tänk då bara sitta egentligen nästan med, du sitter med lilla vredet, potentiometern, och styr hur mycket effekt du har.
Ja.
Istället för att sitta med gasen.
Och så vridet direkt.
Ja, du kan reglera det, men nu vill jag ha mycket vrid. Nu går jag in i ett sånt parti, nu vill jag slå av lite, och då kan du liksom strypa det. Så att det finns ju jättespännande saker att titta på.
Ja, det här med infrastrukturen är ju en annan fråga, och där nämnde du en annan intressant sak när vi pratades vidare om dagen, att jag sa, är elkabeln tillräckligt grov till Höljes? Och då hade du ett intressant svar.
Ja, de kommer inte att ladda bilarna så ofta. De har så pass mycket ström i sitt batteri så att det behövs inte laddas.
Under en normal tävlingshelg.
Under en normal tävlingshelg, om man tittar så då.
Mm.
Däremot får vi ju, det får man ju se lite, för att nu har jag inte sett till exempel tekniken som ska komma på nationell nivå. Kommer den ha samma kapacitet? Vi ska ju veta det, att många gånger när vi pratar elbilar så pratar vi risker med elbilar och allting. Vi har ju mindre med risker på en elbil än vad vi har på en förbränningsbil, till exempel vad det gäller brand.
Mm.
Vi har inga bränsleledningar. Vi har inte massa bränsleinsprutningsbryggor och allt möjligt sånt.
Avgassystem som heter.
Utan det vi har är ju, vi har elmotorerna ute vid hjulet på en ren elbil. Och sen har vi ett batteri och så har vi en kabel. Så det innebär ju att egentligen kan man ju säga att en elbil på det sättet har ju mindre saker som kan strula vad det gäller brand. Däremot är ju så att säga det vi kommer troligen komma till, batteriet, mer problematiskt på en elbil då.
Mm.
Så tittar vi där.
Så du ser det som skillnaden är egentligen bara att vi är mer vana vid att ta hand om förbränningsmotorbränderna. Det är det som är den stora skillnaden.
Ja, men jag kan tipsa om en helt underbar dokumentär på Netflix. När ni verkligen känner, ta fram popcornen, köp en bra läsk och sen så tittar ni, så finns det en dokumentär om den första elektrifierade spårvagnen i New York.
Mm.
Skiftet mellan 1800-1900-talet då.
Mm.
Och det är rätt så intressant, för de rubrikerna de använde där om dessa skräckfordon, dessa tågvagnar som gick då, som var elektrifierade, innan hade de ju dragits av häst.
Mm.
Och det var att kvinnor inte skulle kunna få barn när man åkte i dem där, och det var att folk skulle dö och bli galna, och vad hände om de här stolparna ramlar och alla kommer att dö, och det var liksom, och mycket av den retoriken finner vi idag i elbilsdiskussionen.
Mm.
Och det ser jag bara som att vi är ju faktiskt rätt så rädd för nya tekniker vi inte förstår oss på.
Mm.
Det är ju som på jobbet, märker jag på inom räddningstjänsten, att de flesta känner sig rätt så trygg när det brinner och jobbar med det.
Mm.
Vi ser elden, vi ser röken och allting. Men åk på ett kemlarm. De flesta tycker det är lite obekvämt med kemlarm, för vi ser inte gaserna, vi ser inte riskerna, hur vi ska skydda oss och så vidare. Och det är samma sak här, att vi ser ju inte strömmen, men vi kan ju lukta och känna ifall bränslet har läckt ut.
Ja, precis. Men åter till det här med höljes och laddning och den biten då. Det här är alltså en medveten grej. Man har tagit till så pass bra kapacitet på de här batterierna för att just klara sig utan laddning.
Ja, och sen vet jag att man har även tittat på lösningar där man kommer med ett powerpack. Och då pratar vi liksom inte det här du har extra i väskan om du blir slut på ström i telefon, utan då pratar vi en lastbilstrailer som redan är laddad.
Mm.
Som du bara laddar ifrån. Så att, sen vet jag till exempel, tar man som ETCR, ja, de har ju kört någon form av vätecellsgeneratorer då, som de har då. Mm. Nu har vi väl inte den typen i Sverige vad jag vet av generatorer, men de finns ju utomlands.
Mm.
En annan teknik man skulle kunna tänka är ju faktiskt att helt enkelt köra en vanlig dieselgenerator fast man kör den på HVO100.
Mm.
Som innebär att du skulle få en miljövänlig lösning. Precis. Så det finns
det är lösningar. Miljö, icke-fossilt bränsle.
Ja, och så vi behöver ju inte alltid tänka så jätteavancerat att har vi, för jag vet, jag har ju suttit och räknat med vissa aktörer och det skulle ju behövas väldigt grova kablar.
Ja.
Och då kan man ju tänka att vissa ställen kanske skulle ha det. Men då är ju frågan, ska man bekosta den infrastrukturen för att köra där 2 gånger per år nu i början? Sen kanske i förlängningen så kanske man gör det som ett naturligt steg, men jag vet inte om man har slagit upp tidningen, så om det är någonting som det inte verkar finnas överskott på just nu är det energi. Så, det ställer väl till ett problem just att veta att man har så. Så att jag tror den här typen av lösningar man får titta på med generatorer med rätt bränsle eller som powerpacks där, eller alternativet att du laddar innan du kommer på plats då.
Mm. Men då ser jag ju det som intressant att man om vi tittar på VRX:en då, tydligen har tagit det här med i beräkningen, att man inte har den infrastrukturen som kanske skulle behövas annars för att ladda det här. Det känns ju så.
Ja, men det tror jag definitivt de har behövt göra. Man tittar Formel E, de är ju städerna.
Ja.
Extrem E, de har väl som jag uppfattar någon form av, om det är vätecellsgeneratorer eller generatorer som drivs på miljövänliga alternativ med sig då, dit de åker. För de som inte har koll, så Extreme E har ju som sin sales pitch att man åker till utsatta områden. Man åker till öknen, där öknen breder ut sig. Man åker där uppe i polarområden.
Senegal, Grönland, ja, man har varit runt.
Man åker till, man ska väl åka till typ till Amazonas och skulle köra någonting där. Man kan säga att halva projektet är att köra bil och halva projektet är forskare som ska titta på vad man kan göra för miljön. Så det finns ju ett väldigt stort signalvärde i Extreme E som serie.
Mm.
Så de har ju behövt lösa sin laddningsinfrastruktur. Men de har ju en båt de har med sig som kör runt alla grejer till exempel.
Mm.
Så de har ju valt den lösningen istället för att flyga då, till exempel.
Ja.
Men jag tror definitivt man har tittat på det där, liksom hur man kan lösa det, och jag tror det är så vi behöver se det, på samma sätt som vi pratar om en differentierad fordonsflotta i samhället, att ja, men kör en timmerbil i heter du Jim Olofsson och kör en timmerbil i Västerbotten, ja, då kommer du inte kunna köra på el, utan du kanske kommer du kommer köra på HVO kanske då i det här fallet, medans kör du en distributionsbil in i stan, ja, då kanske du kör på el eller att du kör på gas eller någonting. Och jag tror att det kommer att se samma sak i här också, att ja, men de som har möjlighet kommer kanske ha laddningsinfrastruktur på plats, men de här aktörerna, jag tänker till exempel när jag är ute på tävlingar och man hamnar liksom på ett flygfält relativt långt ifrån befolkning och kör dragracing, ja, men där finns det ju, det finns ju knappt el om folk slår igång aerotemperarna i bussar och i trailersarna. Där har vi ju svårt. Där måste vi kanske ha den typen av lösning som är mobil. Medan vi kanske kan välja att köra tävlingen i ett stadslopp. Och vi kanske egentligen kan köra det så över depån nästan bredvid någon typ av distributionscentral eller någonting där vi verkligen har kraftiga ledningar.
Mm.
Så det där tror jag det kommer att lösa sig.
Mm. Men batterierna är ju som sagt en risk. Vi har ju alla kanske sett lite olika former av videos när det brinner i de här. Batteripackarna i bilarna är ganska väl tilltagna. Om vi då dessutom väger in att vi har jättelika powerbanks i lastbilsformat. Hur stor ser du på risken att det händer saker och att det blir allvarliga följder av batteribränder och så vidare?
Vi måste ju separera det. För det första så måste vi separera liksom brand från vad man pratar om termisk rusning. Ja, men en brand kan ju uppstå av egentligen att bromsar går varm, ett däck ligger emot, du går ut i ett med varma bromsar i gräset och bilen liksom börjar brinna. Det kan vara att bilen bredvid börjar brinna och din bil börjar brinna. Och så länge vi kan släcka det utan att de påverkar batteriet, ja, då har vi ju liksom ingen större fara egentligen. Vi har ju case där bilar har brunnit upp, alltså vanliga gatubilar, och brunnit upp totalt, och batteripacket är oskatt.
Mm.
Så att de är ju rätt så bra kapslade redan idag, och tittar vi på de lösningarna som finns, som vi tar rallycrossen eller ETCR och så vidare, det är ju enorma kolfiberboxar runt de här batterierna. Det är ju som, ja men det är jätte, det är jättekraftiga konstruktioner. De tår ju både, ja men, slag och försök till penetrering och värmepåverkan och allt möjligt. Så på det sättet så tror jag att batteripacken inom motorsporten är ju mycket säkrare. I alla fall de som finns nu kontra de som finns. Sen ska vi ju veta det att någonstans är det ändå så att skulle vi ha valt att åka blyjackar här, så skulle ju, för det första så skulle det gå väldigt långsamt och vi skulle komma väldigt kort. Men vi skulle inte ha den problematiken vi har idag när vi pratar litium. Och sen ska vi faktiskt veta det. Vi kör ju faktiskt litium idag. Vi har ju startbatterier. 12-voltsbatterier i de flesta bilarna är ju litium idag. Så vi har ju lite av den här problematiken. Så att det är lite att ropa vargen kommer och säga att det här är jättefarligt. Men vi måste lära oss att hantera det.
Ja. Brand säger du lite grann och då kan vi släcka. Men den här termiska rusningen då, hur hanterar vi? Kan vi hantera den?
Ja, alltså vi kan ju hantera den innan den sker, men när den väl har börjat skett så har vi inget. Forskningen visade ju att när ett batteri kommer upp i 180 grader, har man pratat om att det börjar processen för en termisk rusning. Nu visar väl forskningen att det kanske börjar redan nere vid 140 grader. Och egentligen där man kan säga att oavsett om ett batteri är i storleken av ett AAA och har i fjärrkontrollen, eller ifall det är i storleken av en cell i ett batteripack i en bil, eller ifall det är ett gigantiskt batteri till en färja, så är cellen uppbyggd på samma sätt. Du har ju plus och minus, och sen har du en separator däremellan. Du har elektroner på varsin sida. Och så är det ju bra. Den här separatorn, dels så nöts den med tiden. Dels så blir den tunnare om det blir varmt, så börjar den smälta. Och sen så kan man ju välja att, kan det ju hända en olycka där batteripacket penetreras. Och då man slår hål på det här. Och det som händer då är att elektronerna börjar rusa. Vid tillräckligt hög temp så blir de rätt så, ja men de är lite våldsamma. De blir liksom vilda, de rör sig väldigt mycket. Då börjar de rusa mellan plus och minus. Och har de då ett litet hål, eller tendens till ett hål, och börjar rusa emellan här, då slår de upp det här hålet lite större hela tiden varje gång de springer. Och det är därför man pratar om att det kan ta sekunder, det kan ta minuter och det kan ta dagar, beroende på hur mycket slitet det här separatorn, hur stort det här hålet är. Så det kan ju faktiskt vara så att du får en skada på ett batteri, du ställer undan bilen och två dygn senare börjar den, så brinner den. Så det är liksom lite lurigt med det. Men det som många har ju sett, de här skräckfilmerna, när man ser någon hoverboard i något vardagsrum i Kina som helt plötsligt bara poff och så hela lägenheten rökfylld. Och det fenomenet kallas för venting, när de tömmer ur sig så där mycket rök. Och det är liksom sista steget i den termiska rusningen, när kurvan sticker ju bara uppåt. Det som skiljer däremot, om man tar den hoverboarden från till exempel en bils batteri, är att man har något som kallas för battery monitoring system, eller battery monitoring controller, eller det kan heta, men det stavas oftast BMS. Och den håller ju koll på skick, temperatur och laddning i batteriet. Och den har en pilotlina, kallar man det, som löper ner i varje cell. Och tar man till exempel ett batteri, så kan ju ha 60 celler. Då går den ner och övervakar var och en individuella cell. Och märker den att temperaturen är på väg upp, då larmar det. Och då har man möjlighet, i alla fall på bilsportbatterierna ofta, så har det kylslingor i dem. Då kan du åka ut och så kopplar du på och så kyler de med vatten då. Så att du får ner effekten på dem. Och då kan du avbryta det, för att nu är de ju på väg att bli varm, men du har ju inte fått någon termisk rusning. Tar man till exempel Formel E, jag vet inte om man tittar uppe på podden ovanför föran, precis ovanför huvudet på honom, så sitter det några lysdioder. Lyser de grön, då är det okej. Okay. Lyser de blått, här för mig, då ska det vara jordfel. Och lyser de rött, ja då har du ett problem. Och då kan det vara allting ifrån en liten temperaturhöjning till att det är liksom sista steget.
Mm.
Men där är ju fördelen i motorsporten, för sådana har vi ju inte på bilar ut på vägen. Så i det här fallet så kan vi ju se om det går dåligt. Och då är det ju bara att stanna bilen och så får man ju åka ut och kyla det här fordonet då.
Mm.
Så kan vi göra det, då kan vi ju skydda oss från det här. Och vi har ändå kört Formel E nu, var vi inne på 6:e året. Och vi har ju inte sett några större skandaler kring Formel E till exempel.
Nej.
Så jag tror vi kan sköta det. Det stora problemet är att vi kanske inte kommer att kunna sköta det på de lägre nivåerna direkt. Utan det här är en kunskap som måste rinna neråt. Tekniken måste bli billigare. Vi måste få ut kunskapen. Och så tar man det steg för steg.
Mm. Men det viktiga där då, som jag känner, det är ju att den utvecklingen följs åt. Att när tekniken blir billigare och rinner neråt, så måste ju även kunskaperna för att hantera de här problemen rinna neråt. Tror att de kommer att kunna hålla samma.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Takt ungefär.
Jag tror ju att det kan hålla samma takt ifall man tar ett grabbatag kring det. Bestämmer man till exempel att okej, i ett första skede så är det homologiserade eller standardiserade lösningar som är tillåtna.
Mm.
Vi tillåter inte hemmabyggen vid tävling till exempel. Utan att, som i rallycrossen till exempel, du köper ditt chassi och så går det till vad de heter Kreisel, ett tyskt företag, som levererar hela drivlinan. De levererar batteri, de levererar motorerna, kablage, allting.
Mm.
Styrsystem och sånt. Och så använder du deras och då kan teknikerna se att okej, du har rätt system.
Mm.
Och det är väl i princip det man behöver göra. Eller alternativet att du köper en färdig bil av en tillverkare. Att ungefär som man, om man tittar till exempel som du gör idag av Porsche eller så, att du köper en bil som är komplett att tävla med och du får inte ändra så mycket på bilen.
Mm.
Det är de två lösningar jag tror som håller i början. Sen får man ju se om det kanske är så att du köper ditt kit och kan konvertera om din nuvarande tävlingsbil då. Men det får ju framtiden utvisa. Men just det att man håller sig till ett koncept, för att vi är inte riktigt beredda på att hålla på och experimentera så mycket med det här än.
Ja. Så tror du när vi kommer ner på en, om vi säger till att börja med då, en nationell elitnivå, att vi kommer ha någon liknande lösning, att det erbjuds en och samma lösning från en leverantör? Så där.
Ja, jag tror ju definitivt det finns företag som vill leverera de lösningarna, så att det tror jag definitivt kommer att dyka upp. Att du köper liksom ditt paket, du får en pall. Och i den pallen finns allting. Och sen så monterar du in dig i din bil. Du kanske tar ditt TSR-chassi och så lyfter du ut befintlig förbränningsmotor. Och så tar du och lyfter ner den här drivlinan i den då.
Mm.
Så kan nog mycket väl ske.
Mm.
Men som sagt, vi har ju steget att vi ska vara fossilfri 2025 i minst en klass. Och då får vi se vad hittar vi för lösningar där. Är det att gå raka vägen till el, eller ska vi mellanlanda i någon form av icke fossilbaserat drivmedel då? Och ha kvar förbränningsmotorerna. För driftingen tror jag nog att vi kommer nog att vara kvar i förbränningsmotorvärlden några år till minst.
Mm.
För tittar vi på FD eller så var det ju inte visat någon indikation där på någon vilja att kliva över på.
Ja, vi hade ju den här som gjorde succé här under fjolårssäsongen, den där Camaron som
Ja. Jo, men det var ju den liksom. Och det, ja, men så är det. Och vi kommer ju att se dem som prövar och testar och så vidare.
Mm. Det ryktas ju om att den är på väg tillbaka till, ja, 2022. Faktiskt.
Ja, det blir spännande att se hur det går. Om man får åka överallt eller inte.
Precis, för det var ju också en sak som de blev varse då, att de inte fick köra i Long Beach till exempel på grund av lokala föreskrifter.
Jag tror att problemet är så här, att i och med att driftingen, ska vi ta det rent krasst, driftingen kommer från Japan, men drivs ifrån USA. Känns det som det är lite nu i alla fall, om man tittar utvecklingsmässigt.
Mm.
Och problemet vi har, och så var det ju väldigt mycket, det var ju därför det var lite revolutionerande när jag föreläste om el på ICMS. För varför ska vi göra det? För att vi har ju förbränningsmotorer i USA.
Mm.
USA har ju liksom, man har visat, visst, IndyCar ska ha en hybridlösning, men det är för att man kan ju titta på det att man använder ju inte en hybridlösning för att man ska bli bränslesnålare. Man använder ju, i prestandabilar använder man ju hybridlösningen för att få en extra liksom effektknuff.
Mm.
Som Curse till exempel, F1.
Mm.
Eller som vissa supersportbilar idag som har den typen av teknik inbyggd i sig, där det får liksom den här powerboosten eller liksom en extra push då.
Mm.
Och det är väl det som är problemet med jänkarna, att ja, men USAs bilindustri är idag inte inställt på att köra elbil.
Nej.
Det var ju inte länge sedan som Cadillacs chef sa att så länge det finns folk som vill köpa stora V8-er kommer vi att leverera stora V8-er, punkt.
Mm.
Nu pratar vi bara, tror jag, ett år sedan eller någonting han sa det. Så, att,
ja, okay.
Så de har ju inte riktigt den här tänket. Här i Europa är vi van små motorer, vi är van andra drivmedel.
Mm.
Och vi har ju varit mer pushande här in mot den här typen av lösningar. Så det är väl det som är problemet, att när inte FD är teknikdrivande åt oss, ja, ska vi då vara teknikdrivande? Det är liksom, ser vi inte dem i DMX, ser vi dem inte i FD, då kommer det nog att dröja ett tag innan vi ser dem i STC eller GDS eller...
Mm. Men som du ser det då, om du får titta i spåkulan, så kommer vi att fortsätta att köra någon form av etanollösning då kanske?
Ja, etanol, metanol. Det är väl där någonstans vi kommer att ligga, tror jag, som passar bäst. Och ja, vi är väl idag då väldigt många har varit att köra på etanol på E85 redan. Så att,
men kommer E85 att vara ett godkänt bränsle 2025?
Ja, det vet vi ju inte. Vi vet ju inte vad tillsatsen kommer att vara. För egentligen kan man ju säga att enda anledningen till att vi har E85 är ju för att vi får ju såna dåliga egenskaper när det blir kallt.
Mm.
Det är ju till och med så i Brasilien när man har kört E100. Så fick man ju till slut bygga bilarna så att man hade en liten extra tank för starten där man hade vanlig bensin.
Mm.
För att bilarna inte startade på E100, för de måste vara så pass varma då.
Mm.
Och det är väl det som är frågan, att kan vi hitta något annat som ersätter? Nu vet jag till exempel att Nestle har väl haft någon konstgjort drivmedel på G nu som de har provat. Och det kanske är där vi går på.
Men kanske en akrylatbensin eller någonting.
Om akrylatbensin är ju fortfarande, det är ju fortfarande fossilt.
Okej.
Okay. Mm. Alltså egentligen kan man säga så här, tacka min goda vän Sonny Bäck på Aspen som brukar förklara det för mig, att han brukar säga att vanlig bensin, det är som köttfärsen, och akrylat är som den fina oxfilén.
Okay.
Det är så han säger. Nej, men egentligen är det så att akrylatbensin är ju egentligen bara att i den här tanken du har, så har du liksom olika skikt, och du har ju liksom eldningsolja och du har diesel och bensin beroende på den skikta. Och längst uppe där ligger gasen i tanken.
Mm.
Och det man gör är att man tar den gasen och så gör man om den gasen till vätska.
Ja.
Och det är den gasen via vad de kallar för knackning eller vad de kallar det, som de får till att bli alkylat. Så det är egentligen, alkylat är egentligen förångad olja.
Mm. Så, och det man får ut då är att det är mycket renare.
Det är mycket, mycket renare. Men det är väl det som är, om man säger så här, jag tror nog att det skulle vara ett jättebra alternativ. Jag vet, vi kör ju med Aspen idag i jag vet, vissa i drifting, men definitivt i racing och så vidare, så är Aspen.
Hela racingklasser till och med.
Ja.
Beata det, Thunder Cars är
ja, både Porsche, både Carrera Cup och STC, AC och alla kör. Så vi har ju, det brukar ju vara en depå från Aspen med ut på tävlingarna då.
Mm.
Men det är ju lite det här tungvrickar, är det fossilfritt eller inte? Ja, det kanske inte är fossilfritt om vi blandar in 10-12% alkylat i det här. Men det skulle väl definitivt vara ett väldigt bra alternativ. Men man kommer säkert att hitta andra vätskor. Man kanske kan blanda ner någon form av biobensin eller vad det man är i det där. Så att det tror jag nog man löser. Och tittar vi hur utvecklingen ser ut nu, om vi inte bara pratar el. Så Porsche håller ju på att jobba med syntetiskt bränsle. F1 håller ju på att jobba med syntetiskt bränsle. För F1 har ju gjort klart att de vill ju inte köra på el.
Nej.
För då skulle de ju vara Formel E.
Mm.
Utan de vill ju köra med förbränningsmotorer.
Mm.
Det finns andra tillverkare som jobbar med syntetiska bränslen. Och rent krasst så tror jag att där kommer det nog att vara en... vi kommer att ha kvar förbränningsmotorn. Och jag pratade med lite såna här tekniska gubbar för lite olika serier runt om i världen. De sa att vi får nog se förbränningsmotorn kvar i bilsporten i alla fall 20 år till. Innan vi ser någon liksom form av utfasning. Så att det är väl det. Och samtidigt är det så här, jag tror inte vi ska vara så stressade, utan jag tror vi ska försöka inse att det vi riskerar att göra är att sätta folk med svarta petter om vi ser att alla måste gå över på el. För vi har vissa klasser som inte kommer att klara av det, och vi har vissa klasser i sina kärnvärden som inte kan det. Titta till exempel V8 Thundercars. Men det är liksom, vi kan inte döpa om dem till 230V Thundercars liksom. Då försvinner kärnan lite i bilarna. Så att jag tror att man måste ändå fundera på att förbränningsmotorn kommer att finnas kvar. Den aspekten man ofta inte pratar om med det här är ju också att med el så får du ju tystare bilar. Det tror jag både är bra och dåligt. Det är ju bra ur bullerdebatten. Det är ju dåligt ur upplevelsedebatten.
Ja.
Samtidigt lyssnar jag på Clara Andersson som kör RX2 era i rallycrossen. Och det var som hon sa, det är ju skitroligt. Det är ju jättefränt. När man sitter där inne tänker man inte på att bilen är tyst. För det går så jäkla fort. Och det tror jag är problemet. Att förarna kommer att tycka det är jätteroligt.
Ja.
Men kanske inte publiken tycker det är roligt.
Nej.
Jag tror i driftingen har vi inget problem. För våra däck låter ju högre än motorerna. Visst, vi kommer att tappa de här puffarna från turbon.
Två i Z-smällarna och det här.
Ja, så är det. Puff, 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 puff. Alltså det kommer vi att tappa. Men vi kommer ju ha däckskriket.
Hur ska vi känna igen Andreas Lilja på håll då liksom?
Jag vet inte. Det blir ju kanske det stora projektet helt enkelt.
Exakt.
Jo, men så är det ju liksom. Vissa har ju den här karaktäristiska. Men däremot, vi har ju däckskriken. Däremot är det ju till exempel, racingen har ju tyngre. För där hör man helt plötsligt transmission, du hör bromsar, du hör liksom fjädring låt och sånt som du inte har hört förut. Så det finns ju liksom en bullergrej. Och där tror jag finns både en fördel och en nackdel.
Absolut.
För bullergrejen innebär ju till exempel att är hälften av körtillfällena på Mantorp Park med den typen av bil. Kanske grannarna, förhoppningsvis säger jag, kanske grannarna inte tycker att det låter lika mycket. Och då kan man kanske istället få buller de andra tillfällena lite mer. Till exempel. Sen, jag förstår absolut de som tycker att motorer ska låta.
Ja, det där är faktiskt ingenting att skoja bort.
Nej.
Hör vi ju om Formel 1 till exempel, när man fortfarande pratar om de här åren när V10 och V12 som lät ordentligt liksom, och det här, och att det är inte riktigt samma sak längre. Så det är en del av upplevelsen.
Ja,
så
för,
är det
för att ge ett perspektiv, så var det här, måste ju vara 2016, 2017, släppte vi iväg V8 Thundercars över 20 bilar i startfältet. Och de dundrar längs med starten ner på Mantorp. Jag åkte bakom i en Ford F-150 och lät högst i fältet. Alla hörde min pickup. Man hörde den över tävlingsbilarna. Då har vi ett problem. För mig som är ute väldigt mycket, så kan jag ibland tycka att det är lite skönt när bilar är tyst. Men jag förstår den som vill gå och få upplevelsen. Så är det. Och det är ingenting att skämta bort. För jag tror ingen går och lyssnar på Five Finger Death Punch med låg volym.
Nej.
Jag tror inte många vill gå och se Sabaton akustiskt på stor scen.
Nej.
Utan man vill ha upplevelsen liksom. Och det är där jag tror liksom man måste också förstå. Sen har ju bilsporten drabbats av någon form av tycker jag, lite oschysst läge där man blir klassad som miljöfarlig verksamhet. Jag kan ju uppleva som bor bredvid en travbana att det låter rätt så mycket där också.
Mm.
Eller för den delen en konsert in i en stad eller en festival in i en stad kan låta väldigt högt. Eller det kan låta högt fotbollsmatcher.
Ja, det kan vara allt möjligt. Jag bor bredvid en skidstadion och jag är inte alldeles jätteglad när de klockan 8 en lördag morgon ropar upp hela startfältet i flickor 13 i en skidtävling. Jag heller.
Nej,
så att jag menar, det kan uppstå på, även på andra håll så att säga. Men motorsporten har fått ett väldigt stort fokus på sig när det gäller det där.
Ja, men så är det. Jag tror vi är lätta att hacka på.
Så är det.
Så, att, så där tror jag, alltså, det är också en vinkel på elbilar. Så att vi får ju se, det finns för- och det finns nackdelar.
Mm. Ja, vi har kommit en bit i resonemanget kring vad vi tror och så vidare, och att vi är ganska överens om att vi kommer väl att hänga kvar vid förbränningsmotorer i en eller annan form med olika bränslen ganska långt framöver, och vi kommer att ha elbilsklasser. Om vi tittar lite mer på din roll som företagare då, som ska leverera säkerhet och kanske, ja, om vi säger då senast 2025, så ska ju du, om du fortfarande är verksam då, börja leverera säkerhet till tävlingar där det förekommer hela startfält med elbilar.
Ja, men så är det. Vi jobbar ju med, vi har ju varit väldigt mycket med PVR nu när de har kört uppvisning med sin 001 då, som är en egenbyggd racingbil då. Och det är ju lite annorlunda man måste tänka på helt enkelt. Alltså,
men hur har du gjort nu? Har du en plan för hur du ska gå framåt, eller chillar du lite grann och avvaktar lite vad reglementen och så vidare kommer att säga? Eller?
Nej, men jag har nog en plan på ungefär vad vi behöver ha. Sen får man se hur man löser det. Men jag har ju valt att komplettera upp med mer andningsskydd till exempel. Vi har både elmaskskydd och sen har vi även på de tillfällen så har vi även haft så tryckluftsapparat och röktyckar. Skydd då kan man säga som vi har, och vi har tänkt på det sättet att en gubbe kan komma lite bakifrån med full utrustning och vara fram och jobba vid bilen till exempel om man har ett problem. Vi sitter väl och tittar till exempel på att hur ska vi få bra utrustning för att hålla tempo batteriet. Däremot vad man gör för investering i släckutrustning och sånt, det blir ju lite beroende på vad det blir en standard på de här kylslingorna till exempel. Det vore ju underbart om man kunde komma fram till att det här är den modellen man använder, punkt. Så att vi inte hamnar i att du måste ha en låda med adaptrar, eller kanske till och med att det är så att du inte ens kan komma åt adaptrarna för att då måste du köpa dem special och det får bara vissa göra. Så det är väl där man sitter och tittar på vad som kommer att komma, och de första åren nu så kommer ju liksom så att säga VRC ha med sig egen utrustning till viss del. VRX:en, där kommer det säkert också finnas, men jag vet till exempel att de har ju uppkopplade system där det sitter tekniker i racekontroll och kan se varenda batteri där ute till exempel. Så att det är väl så man får tänka. Rent krasst kan man säga så här att ska du köpa en sak för vanligt bruk så kostar det x kronor. Ska du köpa det för räddningstjänst så är det 4 gånger så dyrt. För att man har gjort samma sak orange och man har skrivit fire på den. Fast det är samma sak. Så det är lite där som är problemet, att det kan bli väldigt dyra investeringar för att göra det här. Så vi måste ju klura, och jag är ju någonstans lite i det här keep it simple, stupid, liksom, att kan vi göra det enkelt så kan fler göra det. Så det är väl där vi får se. Och här tror jag faktiskt att SPF har en väldigt viktig roll att vara grindvakten som är den som pekar och säger att en standard ska vi ha. Och så här ska det se ut. Och det kanske ska vara så att i ett första skede, jag pratar lite i helgen med några inom SPF om det här, att det kanske ska vara så att förbundet har den där värmekameran vi behöver så att du kan låna den till de tävlingar. Eller förbundet har den där lilla vattentanken med pump till kylslingorna så att man lånar ett släp av förbundet när man ska köra de här tävlingarna.
Ser du hellre en sån lösning än att man satsar på att samarbeta med ett visst företag och riskerar det här med att man låser in kompetens? Eller?
Nej, men vi ska inte låsa in. Alltså, jag ska inte sticka under stolen med att vi var ute och gjorde 344 dagar på banorna. Jag själv var ute 386 eller vad det var. Och vi kan inte ta några mer tävlingar. Alltså, vi har några rally, men inte kan jag vara ute. Alltså, Det är ju en omöjlig uppgift att mäkta med.
Mm.
Jag skulle jättegärna vilja se att det kommer fler räddningsgrupperingar. Jag vill ju ha konkurrenter. För det är då jag vet att konkurrenter som är engagerade som vi är inne i motorsporten och inte bara att leverera så att säga, en räddningsbil dit. För då skulle det bli bättre för oss.
Mm.
Och då skulle fler kunna ta del av det. Så jag tror man måste skapa förutsättningarna för att fler ska kunna göra det.
Ja,
och fler ska veta dem.
Jag tänkte mer om jag ser ur förbundets perspektiv. Om förbundet ska stötta det här på något sätt så har man ju i princip två alternativ. Det ena är ju då, som du säger, att stå för de här prylarna själv, att de finns att låna eller hyra ifrån förbundets sida. Alternativt då är ju att ingå ett samarbete med er eller med någon annan aktör i den här branschen. Och då har vi den där risken lite grann att man stänger in den här.
Ja, nej, den vill jag inte se. Jag tycker att någonstans är det lite så här att, ja men det är lite, vi tittar på coviden nu, där man faktiskt första gången öppnade alla dörrar mellan läkemedelsföretagen och så, vi delar kunskapen så går det här snabbare.
Mm.
Och jag tror det är samma sak här, att om inte vi är beredda att öppna dörrarna och dela på kunskapen, det jag lär mig eller någon annan lär sig och så vidare, då hänger vi inte med.
Mm.
Så jag tror att det är jätteviktigt att vi är öppen här och att vi inte ser det som, ja men det här är någonting, vänta, det här är någonting jag grävt i och jag kan tjäna massa pengar på. För det, jag tror inte på det här. Jag tror vi tjänar bäst i slutändan på att vi delar kunskap. Och då kanske det är så att förbundet ska finnas med. Jag tycker ju någonstans att säkerhet vilar ju på ett gemensamt ansvar. Att klasser ska definitivt ta sina kostnader om man vill testa ny teknik till exempel.
Ja.
Men jag tycker också, och genom det här, de tävlande ska stå för en del av kakan. Jag tycker också att klubbarna ska behöva ta en del av ansvaret att se till att de klarar av det här. Men jag tycker att förbundet har en roll att vara kunskapsbärarna och vara de som kanske sitter lite högre upp och ser över alla och säger att, ja men det är lite som när jag var i utskottet. Jag brukar ofta definiera att sitta i ett utskott handlar inte om att göra det jättebra för en, det handlar om att göra det så dåligt, så lite dåligt som möjligt för alla.
Mm.
Och så är det även här vad det gäller kunskap, att förbundet kanske ska vara de som någonstans bryter emellan klubbar och klasser och promotorer och sånt och säga att oh, men det här kan vi komma överens om.
Mm. Hur upplever du att förbundet agerar gentemot er privata aktörer då? Vi har ju ett antal aktörer ändå på den här marknaden.
Absolut,
där vi är runt om i landet. Finns det något naturligt sätt för er att nätverka?
Nej.
Ingenting. Och skulle det finnas en vinst i, om vi ser just den här elbilsutvecklingen nu, som ändå är ett ganska stort teknikskifte ändå hur den är. Ser du som att det skulle kunna fylla en funktion just i det här läget som vi är nu?
Men definitivt. Jag satt senast idag faktiskt och pratade med lite folk inom förbundet om just det här att man kanske ska se över möjligheten till att ha utbildningsplattformar och så vidare som man delar kunskap och att den finns tillgänglig. Och de plattformarna borde vi kanske redan ha idag för att sprida lite kunskap om hur bilarna är konstruerade eller hur vi ska jobba med dem. För vi har ju väldigt mycket en sån lösning idag att man kanske hyr in en ambulans och det kommer en från ett eventbolag, eventsjukvård, och de har inte så mycket koll på bilsport. Ena dagen då var de på en ridtävling och så är de på drifting dag två och dag tre, men
en konsert
eller något cykellopp eller någonting.
Ja.
Och då skulle det vara bra att kunna liksom att de kan tillgodogöra sig lite kunskap och lite grundförutsättningar.
Mm.
Samma sak, räddning ser olika ut. Vissa banor driver egna räddningsteam, vissa anlitar externa, vissa de har ju lösningar där man kanske har ett bra samarbete och pratar med vissa som jobbar inom lokala räddningstjänsten som kommer och hjälper till under helgen.
Mm.
Och det innebär att det finns lite olika lösningar och då måste vi hitta hur sprider vi kunskapen bäst.
Mm.
Alltså rent krasst är det ju så här för min del, men jag har de jag jobbar med, jag behöver ha för att jobba med det här. Jag kan inte ta på mig, jag tycker det är jättetråkigt när det ringer arrangörer och säger att men, kan inte du jobba med oss? Så jag måste säga att nej, jag kan inte ta på mig mer. Jag skulle jättegärna vilja ha fler aktörer man kan styra dem åt och kolla över rent krass, söderöver finns det lite, norröver är väldigt tunnsått med aktörer som kan stötta upp.
Mm.
Och det är synd, för vi bör bära med oss kunskap och tittar vi när vi tar in den här teknikskiftet behöver vi verkligen bära med oss ännu mer kunskap.
Mm. Ja, det är onekligen en intressant framtid, och nu ska vi ju inte prata om ålder på så unga herrar som du och jag, men för mig känns ju 2025 som väldigt snart.
Ja, men det är såklart, och med tanke på att vi sa att man sa 2025 på folkvagn, och sen vips någon vecka senare så sa man nej, men vi kör redan 2020.
Mm.
Så vet vi ju inte vad som händer. Det har ju också att göra lite med hur styrs politiken.
Ja.
Det kan ju komma ett rätt så starkt direktiv från politiken att vi måste förändra oss. Det kan bromsas upp eller det kan gasas. Så att vi måste nog vara beredd på att rätt så snabbt trycka på knappen och säga att vi är beredd för att ta emot det här i något format.
Mm.
Sen tror jag, är vi smart, då ser vi till att vi tar emot det i små lagoma doser redan, att vi är beredd på det, än att vi sitter och väntar och är kanske de här bakåtsträvarna och säger nej, 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 nej. Och sen till slut så kommer myndigheten säga fast nu är det dags.
Mm.
Och då kommer det som en kalldusch att vi måste ta emot allt.
Ja, nej, men det är ju det jag är lite ute efter också, att jag tycker att det borde finnas en långsiktig plan som är sjösatt redan nu för utbildning och lite av den här biten för att kunna, eftersom det är ideella krafter som jobbar ute i föreningarna, kunna vara beredd på lite av det här 2025. Så krävs det att vi är en bit på väg redan nu, som jag känner.
Ja, jag vet ju att SPF har ju jobbat med en utbildningsplattform som jag tror ska vara, den ska väl i princip vara klar. Och nu ska den väl bara fyllas med material, tror jag, om det var Roger Engström, ordförande, sa. Och där ska vi ju se till att fylla den med sånt här bra material.
Mm.
Så det är väl där, alltså, det är väl där mycket av mitt arbete bakom kulisserna handlar ju kanske många gånger om att ringa de där samtalen och vara den där lilla jobbiga, ättriga jäken och säga, men ändå fyller, ska vi inte fylla det med lite sånt här material också?
Mm.
Så att folk får kunskap. Och det är väl min förhoppning att vi kan komma dit, men som sagt, det är inte alltid lätt att vända den här skutan, men jag känner det efter, i alla fall efter den här helgen, fick jag bra energi i mig och se att det händer saker. Och jag märkte det redan i fjol när jag började prata, att folk vill verkligen prata med de här grejerna och folk vill se hur vi kan lösa det.
Mm.
Jag tror man har kommit till ett steg nu när man inser, alltså, vi har så mycket laddstationer överallt ute i samhället, vi har så mycket elbilar, så att vi måste liksom vara beredd på att det här kommer in. Sen, nu har vi bara pratat tävlingsbil.
Mm.
Men sen har vi ju det att man börjar komma in och vi kanske vill testa sin Tesla, eller man vill testa sin Polestar, eller vad man vill då på Mantorp på en måndag till exempel. Ja, då måste vi kanske skapa förutsättningar för att de ska känna sig trygga och ta in dem.
Jag har faktiskt redan fått en fråga av en personligt bekant. Var kan jag testa min Tesla? Han ville testa den under säkra former, inom citattecken, på en motorbana. Så att jag menar, det kan vi ju säga, det förekommer ju redan.
Ja, men definitivt. Och jag får ju ofta frågor från de vi levererar säkerhet till, för de får ju frågor.
Mm.
Och det är i slutändan både förstående individer, men det är individer som är väldigt irriterade och undrar, varför får inte jag komma och köra med min bil?
Mm.
Den är ju besiktad för gatan, den är ju godkänd, varför får jag inte köra och se? Jag har inte gjort någonting med bilen.
Mm.
Och vi måste ju alltid göra avvägningen och prata med arrangören och säga att det här är upp till er, men det här är vad vi kan leverera och det här är vilka risker du tar. Vissa har valt att kunna möjliggöra under vissa förutsättningar och vissa har sagt nej för de känner sig inte beredd.
Mm.
Men det kommer till nivå när vi inte kan tacka nej.
Mm.
För det är arrangörerna behöver in pengar.
Ja. En grupp arrangörer och arrangemang som vi inte har berört så mycket hittills, men som har lite grann med det här att göra, det är ju lite liknande. Vi har till exempel en bana här i närheten som kör en verksamhet på onsdagar där man kommer med sin gatreggade bil och kör lite racing eller drifting, har det brukar vara. Mm.
Ja, men det är de track day event.
Ja, precis. Ja. Hur ser du på den biten då, där du kommer med din Tesla och kan, bör de neka sådana, eller hur?
För det första kan vi säga att track day har ju växt. Om man tittar under pandemin så har ju track days växt lavinartat.
Mm.
Alltså för oss tror jag nästan track day har växt med 4-5 500% i bokning. Liksom. Det är helt sinnessjukt. Det körs, alltså det är de som är ute och kör 2-3 track days i veckan.
Mm.
Så att den har ju växt väldigt mycket. Folk vill åka ut. När inte eventen sker så vill man själv åka ut och köra. Det är liksom, man kanske har haft lite mer pengar nu och investera i en trevligare bil och så vidare. Och det här är en jätteviktig inkomstkälla för banägarna.
Mm.
Tar man till exempel, tar mitt Sverigebanan, så det de kan tjäna väldigt mycket på nu är att de är rätt så lagom traktig bana. De är inte jättestor. De har inte jättelång bana liksom så. De har kanske inte logistiken för de största eventen, men traktig kan de köra. Och de skulle kanske kunna välja till exempel att ta in, köra lite oftare om de vet att det kommer sådana här kunder också. Så jag tror definitivt det är viktigt att breda möjlighet. Men jag tror däremot att man kanske ska välja att köra separata pass med dem eller bara vissa gånger eller så. För att vi får ju aldrig glömma bort att en elbil är ju generellt sett mycket tyngre än en vanlig förbrännings, alltså en bil med förbränningsmotor.
Mm.
Tar vi som tävlingsbilarna till exempel, så kan det ju handla om, ja, det handlar ju om nästan 300-400 kilo mer i vikt på en sån bil. Så att släpper vi då ut till exempel en elbil mot en vanlig racingbil med förbränningsmotor, så har den några hundra kilo till, vilket kan tillföra lite problematik vid krockar och så.
Ja, absolut. Och dessutom så ser vi ju på sådana event också en väldigt stor variation i standardbilar som har inredning kvar och hela den biten. Och vi har de som är lite mera utstuderade trackday-bilar då, med där man har rivit ut all inredning och så vidare. Så att det är lite olika förutsättningar när det gäller den biten.
Ja, men definitivt. Och sen tror jag också man får se på det sättet att när vi släpper in bilar, då ska det ju vara standardbilar. Alltså det ska ju vara en gatbil som är så att säga godkänd. Du ska inte se att man verkligen har varit och dragit lite extra kablar och lyft alla kåpor. Mm. Det är inte där vi ska vara med elbilarna, utan i ett första skede kanske man kan pröva på de bilarna på track days, och sen i andra änden så har vi standardiserade lösningar ute på tävlingsbanorna. Spektrat däremellan, vi kommer få fylla det underifrån och uppifrån successivt.
Mm.
Men det kommer att ta en viss tid att göra det. Så att jag tror nog att man ska skapa förutsättningar för att de ska komma, och jag tror nog att det är traktorarrangörer som kommer kanske till och med göra det till nästa år.
Mm.
Men det kommer inte vara lika utbrett som att komma med din förbränningsmotor.
Nej. Har du någon rekommendation när det gäller, du behöver absolut inte nämna någon specifik arrangör, men vad ska jag som ägare av en, exempelvis en Tesla som är lite sugen på trackday, vad bör jag fundera på, vilken trackday-leverantör ska jag besöka?
Jag kan nog faktiskt inte säga någon nu, för jag har pratat med de flesta, och några av dem är ju lite sådär så att de står och väger och funderar på hur de ska göra.
Mm.
Men jag tror det kommer utkristalliseras nu under vintern om det är någon som kommer öppna upp för det eller inte. Och jag tror nog att det kommer att vara så. För så kommer marknaden att vara. Det är tacksamma pengar att ta in de här. Alltså, tittar man rent krasst, för en bana är trackday en bra affär. För att du har ingen publik, du har ingen som sköter parkeringen. Du har inte massa folk som måste stå och sälja mat, vakta läktare. Du låser upp grinden, du har någon som sköter banan, du har förhoppningsvis säga säkerhet tillgänglig på banan.
Mm.
Och sen så sköter sig den här traktorarrangören nästan själv och släppa in och ut bilar och sköta vilka som ska köra. Och det innebär att det är någonting man kan göra liksom till vardags utan att det kostar så mycket pengar att driva. Och då blir det en bra intäkt. Så att har de möjligheten, jag vet ju att det är många av banorna söder över de mer etablerade banorna, de har inga lediga dagar.
Mm.
De har fullt från, egentligen kan man säga nästan från slutet på mars och till början på november, då är det fullt varje dag nästan.
Mm.
Med körutbildningar, track days, event. Det har ju också blivit väldigt vanligt att till exempel man går ihop ett gäng. Det är en kille eller tjej som går in och så hyr man banan. Man pröjsar dem den slanten. Och sen säger man varsågod och kom och kör, och så splittar man på kostnaden.
Mm.
Och då blir de ju lite mer ostrukturerade, icke-organiserade track days. Där är det ju upp till banan att sätta stopp eller inte.
Mm.
Så det får vi se. Det handlar lite om att man känner att man har logistiken. Och det är där jag hoppas med att vi kan skapa, att hoppningsvis får jag vara med och skapa, men att vi kan skapa och ta fram i alla fall guidelines hur vi ska välkomna in dem.
Mm.
Det känns jättetråkigt att vi har människor som är minst lika intresserade av en bil, sen framdrivningssättet får de väl själv stå för, men att vi inte kan välkomna dem.
Mm. Ja, nej men jag tycker väl ändå att man som bilägare och förare ska ha med sig det här med säkerheten, att man ändå kan ställa lite frågor om det och höra hur det står till, oavsett om man har en förbränningsmotordriven bil eller en elbil, så är det någonting. Jag har ju tagit med mig ett citat ifrån den här amerikanen som jag tittade lite grann på YouTube, att tycker man inte att säkerheten är fullgod, så pack your shit up and leave. Ja,
load your shit up and go.
Ja, så, ja, precis.
Ja, men det, ja. Ja, men det är lite så. Det kan jag väl säga generellt sett om man ska ut i trackday-världen. Trackday-världen har blivit bättre. Men det är skillnad på trackday och trackday.
Mm.
Jag tycker faktiskt att jag anser att man har rätt att ha bra säkerhet när man kör. För att vi kan ta en jämförelse. När vi jobbar med Porsche så hade de en av deras RS-modeller där. Och det visade sig alltså att RS-modellen med en tävlingsförare var en halv sekund långsammare runt Anderstorp än cupbilen.
Mm.
Då hade han passagerare i RS-en.
Mm.
Alltså det säljs bilar idag ut på gatan som är lika snabb som racingbilarna.
Och den kan mycket väl dyka upp på en trackday.
De dyker upp. Ja, vi har haft otroligt många trackdays där det har vimlat av RS-modellerna. Mm. Så att tittar man så är det otroligt potenta bilar. Jag kommer ihåg, liksom, tar det trackday för 10 år sedan. Då kom det visst någon lite snabbare bil, men annars var det relativt mediokra bilar.
Mm.
Du vet, alltså det är ju för den som är lite sportbilsentusiast och bara tittar på parkeringen på vissa av de här trackdaysen, så kan man inte säga annat än wow. Alltså det är sinnessjukt, och det räcker ju inte heller att bara köpa den här fräna bilen. Du måste ju också lämna den till en tuner som fixar ännu mer effekt, för det behöver du ju ha.
Ja, naturligtvis.
Så det går otroligt fort idag på trackdaysen, och där tror jag vi måste inse att våga ställa krav. Och ställ inte kravet när du kommer dit. Ring, och även om du går in ofta idag online och anmäler dig, ring och fråga dem, vad har ni för säkerhet tillgänglig?
Mm.
Har ni någonting på banan? Vad finns det för någonting om någonting händer? Många trackdayförare är ju också faktiskt, man är företagare, man kanske är företagsledare, chefer, och det är svårt om du kanske blir borta någon vecka, någon månad för att ha skador och ingen kunde ta hand om det.
Mm.
Och jag upplever ofta att om arrangören också har börjat tänkt på att ha en säkerhet eller ha en räddning tillgänglig på banan, då har man också funderat lite på vad har de som kör, hur beter sig de på banan. Och så har ju mycket av våran verksamhet varit att vi hjälper till att drifta eventet på banan. Vi sköter in och utsläpp, och vi är kanske de som tar med snacken med förarna om inte allting sköts som det ska. Och vi finns med liksom.
Mm.
Och då får man en bättre struktur, och då kan du vara mer rädd om din bil. För det är inte så roligt när du köper en ny bil för 2,5 miljoner och så skrotar man den efter några mil.
Nej.
Vilket händer.
Så är det absolut. Men om vi ska försöka summera ihop det här lite grann då. Vi tycker väl att det finns en positiv anda kring säkerhet inom förbundet. Frågan kanske lyfts på ett lite annat sätt än den har gjort tidigare. Vi ser lite fram emot att se den här eventuellt nyinrättade tjänsten för att och driva säkerhetsfrågorna och så vidare. Men samtidigt så finns det en del kvar att jobba på när det gäller att vara den som för ut kunskap och annat kring främst eldrift då, ut i de breda lagren. Kan du hålla med om den sammanfattningen?
Ja, men det ska jag säga. Sen ska vi säga att det finns ju andra försäkringslösningar också att som arrangörer använder. Men jag skulle vilja säga att ibland får man höra det här att man säger ja, men vi kan köra utanför, det behövs inget förbund och så vidare. Och jag skulle nog vilja säga så här att både ja och nej, man kan absolut köra utanför. Och jag tror det är bra att det finns de som kör utanför, för de pressar kanske, de sätter lite press på förbundet att vara vassare och så vidare. Men jag tror fortfarande förbundet är en otroligt viktig aktör att ha med, för att de är stabil. De har ändå kontakter mot myndigheterna, mot FIA, mot RF. De har ändå en tyngd och en trovärdighet i det de gör. Och då, vi behöver dem också.
Mm.
Så liksom, även om det ibland är jätteroligt att gå in och handla på små nischade butiker vad det gäller mat, så tycker vi ändå att det är tryggt att ICA finns på de flesta orter, för man vet att det är en standard på utbudet. Och det är likadant här, liksom att, förbundet kan vara kunskapsbärarna på ett annat sätt, bärare mellan sportgrenarna. Jag tror att skulle vi ha Svenska Rallyförbundet, Racingförbundet, Svenska Rallykursförbundet, Svenska Folkraceförbundet, då skulle det vara svårt att bära kunskapen om en sån nytt teknikskifte.
Ja.
Men nu kan vi göra det, för att jag tror inte att alla de här specifika förbunden skulle boka en konferens på samma ställe, samma helg och gå emellan rummen.
Nej.
Men det har man möjligheten att göra med Svensk Bilsport. Så att det är väl det som är liksom, ibland får man ta det dåliga med det goda på något sätt. Ibland är det lite så att kanske SPF har vissa strukturella problem och så vidare, men i slutändan så är det fortfarande någon form av struktur vi behöver, och helst för att bära sådana här saker som säkerhet.
Mm. Ja, jag är nöjd med dagens samtal. Känner du att du har någonting du vill tillägga så där direkt?
Jag gör ju alltid saker vi pratar om säkerhet, men det är en annan
vi
sak.
Vi ska inte slita ut dig på en gång.
Nej, men jag tycker det är rätt så bra. Jag tror summeringen är så här. Det finns problem, eller utmaningar, Fredrik Wakman skulle jag vilja säga. Men det finns lösningar, och vi behöver bara hitta strukturen för dessa lösningar. Så har vi inget problem att jobba med det här. Vi har ju elbilar idag ute på samhället. Medan vi har suttit och pratat här har jag ju hört trafiken från vägen utanför, och det har säkert passerat både en och annan elbil när vi har suttit och pratat. Ja, hittills, vad jag kan se, så brinner det inte här utanför.
Nej.
Så att vi har ju bilarna i samhället. Vi har inte utrustat våra brandbilar med specialutrustning för att klara av det. Däremot finns det ju som sagt problematik som vi behöver hantera. Det finns kunskap vi måste skaffa. Jag kan ju rekommendera det. Det är väl egentligen det jag vill ta med alla. När man sitter och läser om elbilar, var källkritisk vad ni läser. Kolla gärna den sajten ni går in på och ta er en artikel. Vem är det som står bakom artikeln? Eller vem är det som står bakom sajten? Jag satt och grävde mig ner i det här för några veckor sedan, och man ser ju ofta att det är företag, publicistbyråer.
Ja, som, det är väldigt tendensiöst.
Ja, men så är det. Publicistbyråer som också jobbar med bilindustrin. Det kan vara de som själv säljer saker, eller de som jobbar med batteriutveckling och så vidare.
Mm.
Och då, alltså, någonstans, det är lite som att säga inom politiken att delar jag en artikel med Antifa ena dagen och Nationalsocialistisk front nästa dag, så är jag inte rätt så sund, utan jag har delat två extremer.
Mm.
Och så är det här också. Delar jag en elbilspositiv artikel och en elbilsnegativ artikel, så kanske bägge två egentligen var väldigt extrema och vinklade.
Mm.
Och sprider vi den missinformationen och desinformationen, då kommer vi ha det här klimatet som vi har nu. Så
det är väldigt polariserade klimatet.
Ja, var källkritisk. Till exempel det vi har grävt, då har vi ju tittat väldigt mycket på FOI, på Försvarets forskningsanstalt. Vi har haft mycket kontakt och tittat mot MSB, och de har ju ingen anledning till
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Jajamensan. Mm. De har ju ingen som helst anledning till att vara partisk.
Nej.
De är ju liksom de är ju en myndighet, och FOI, de vill ju bara att sina soldater ska klara sig så bra som möjligt i krig. Så att titta på de källorna och titta på vart de kommer ifrån. Och låter det för, jag säger ungefär som det klassiska, låter det för vara bra för vara sant, tro inte det.
Mm.
Alltså, man tar med sig det. Och, för jag blir lite frustrerad ibland när jag ser det bara delas saker hejvilt, om man liksom... Skippa gärna och dela alla de där artiklarna som är lite väl tydliga. Det är liksom, det är okej att diskutera, och det finns forum att diskutera. Jag tycker definitivt man ska göra det, men kolla vart det kommer ifrån.
Ja. Jag tänkte avsluta med en sista fråga. Förra gången du var och hälsade på oss, så blev du lite tänd och sugen på det här med poddformatet och rök igång en egen podd. Och den körde du under våren, sen var det säsong. Får vi se den komma tillbaka?
Ja, det får vi. Mm. Jag kan väl helt enkelt säga så här. Det hände lite saker i mitt liv som gjorde att det fanns inte tid för allting, och då var jag tvungen att pausa den lite. Men nu faktiskt så helgen var kanon. Han pratade med några och bokade upp, så jag ska göra lite inspelning här. Och sen har jag också upptäckt det ibland att det finns många som har väldigt mycket att göra under säsong.
Ja.
Så att det blir att man inte alltid passar ihop. Och, men som sagt, meningen är väl att det ska komma ut ett avsnitt och fortsätta komma ut här. För det, jag tycker det var ett jätteroligt format. Jag älskar samtalen.
Mm.
Det är imponerande att man kan prata så mycket om säkerhet och att man har så många olika vinklar. Så att jag har några riktiga roliga individer på gång in och några bra inslag.
Mm. Då passar jag på att rekommendera er som inte har lyssnat på första säsongen av Rickards podd att göra det. The Motorsport Rescue Guy.
Ja. Och den finns på Spotify och alla poddtjänster ni använder. Precis. Så är det bara söka den. Så.
Och det är ju samtal där med diverse olika personer som har olika roller inom motorsporten. Både experter som säljer grejer och arrangörer och representanter för olika klasser. Och det är lite alla möjliga. Så att det är en stor variation på gästerna, men med samma huvudämne så att säga.
Ja, vi pratar bara säkerhet.
Mm. Så, jättetack för att du tog dig tid, Rickard, att komma hit och prata lite elbilar och utmaningar framöver. Jag hoppas att, förutom i din egen podd, att vi får höra dig i den här någon fler gånger också.
Ja, men absolut. Ni vet ju vart jag finns. Jag bor ju inte så långt bort. Så.
Mm. Ja, men då säger vi tack för den här gången.
Tack så mycket.
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier, eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Rickard Johansson, intervjuare var Christer Hägglund, ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2020.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.